God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korinthierbrevet och det är del 43.
Så då har klockorna klingat ut. Vi ska börja den här kvällen med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får ha den här stunden inför ditt ansikte. Tack för att vi har tillgång till den heliga skrift. Tack för att du talar till oss genom skriften. Nu ber vi att du som är närvarande verkar genom ordet och verkar genom din heliga ande. Herre, öppna våra ögon så att vi mer och mer kan förstå vem du är och vad du har gjort för oss. Att vi mer och mer kan få tillgång till det väldiga mysterium, till det väldiga hemlighet som du har åstadkommit och som du har vill avslöja för oss. Som du vill att vi ska lära känna genom tron, genom gemenskapen med dig. Herre, låt det här få vara en sån kväll när du öppnar våra sinnen. Och inte bara öppnar våra sinnen så att vi förstår, utan också att vi blir delaktiga utav den överväldigande kraften, den kraft som uppväckte Jesus från de döda. Att vi blir delaktiga av din heliga ande så att vi kan vara redskap i dina händer. Herre, vi vill vara i din tjänst, vi vill stå till ditt förfogande. Men vi behöver dig i allt det vi är och gör. Herre, så överlåter vi den här stunden till dig. Amen. Ja, välkomna då till Andreaskapellet här i Värnamo kyrka. Vi har börjat på första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Och det bär då i folkbibelns översättning rubriken de andliga gåvorna. Och för den som är ny så beklagar jag inte att du är här, men jag beklagar förra gången. För att förra gången hade vi en ganska ingående introduktion till ämnet. Och den kan vi ju inte ta en gång till, men jag kan väl säga så mycket i alla fall att kapitel 12, 13 och 14 hör ihop. Och en av kommentarerna som jag har använt mig av, Raymond Collins kommentar, han menar att det är ett sammanhållet tal. Alltså han tänker sig att de här kapitlen som vi har i första Korinthierbrevet är en sammanställning av tänkta tal. Och det kan man komma fram till genom att studera strukturen, upplägget på de här kapitlen. Och då har han kommit fram till att kapitel 12, 13 och 14, det hänger verkligen ihop. Några andra skulle nog vilja ha med kapitel 11 där också, och kanske till och med 10. För både kapitel 10, 11, 12, 13 och 14 handlar ju om den kristna gudstjänsten. Och det som vi har gått igenom går vi inte igenom en gång till, utan nu har vi kommit till de andliga nådegåvorna. Och de andliga nådegåvorna var uppenbarligen i bruk. Och kanske jag måste lägga till i missbruk också i församlingen i Korint. Och när jag säger i missbruk så tänker jag mig, med tanke på det som vi har sagt tidigare, att det inte alltid var rätt ande i det hela. För det är det nya och det viktiga som Paulus vill lyfta fram. Att där den helige ande är, där är den sanna friheten. Alltså den frihet som är hänsynsfull och som går ut på att vi använder friheten till varandras uppbyggelse. Det är ordning och reda, men det är en väldigt kärleksfull ande. Och det är inte det här att man framhäver sig själv eller att man drar åt olika håll och så vidare. Det är det jag menar med fel ande. Och andens gåvor, inte minst tungomålstalandet som vi ska komma in på i 14 kapitlet lite mera, användes nog på ett rätt så självupptaget sätt, om man förstår det rätt. Så att därför så menar Paulus att vi ska känna till hur det här fungerar, det här med de andliga tingen. Du har det i vers 1, där står det de andliga tingen, och på grekiska så står det pneumaton. Alltså det betyder egentligen de andliga tingen. I en del översättningar så, eller de andliga manifestationerna. I en del översättningar så står det andens gåvor eller nådegåvor. Men då är det en tolkning. Paulus använder ett vidare begrepp, andliga manifestationer. Och då kan det ju vara alla möjliga slag av andliga manifestationer. Det finns ju felaktiga andliga manifestationer. Han vill att vi ska kunna urskilja dem också. Men sen så säger han ju i vers 4. Där står det nådegåvor. Och där har vi en bestämning av de här andliga manifestationerna. Så han liksom, han börjar i vitt och talar om andliga manifestationer i allmänhet. Men sedan så centrerar han det. Han drar ner det, koncentrerar det till nådegåvorna. Och då har vi inne på karismata, alltså nåden, den gudomliga nåden genom Jesus Kristus. Och då är det inte längre frågan om vilka andliga manifestationer som helst. Utan då är det frågan om de andliga manifestationerna som ger Gud ära och som bygger upp människor. Och det är en grundprincip när det gäller andens gåvor. Sen så i vers 7 till och med 11 så räknar han upp 9 stycken gåvor. Och det finns inte minst i karismatiska sammanhang lite olika sätt att undervisa om de andliga nådegåvorna på. Man kan dela in det i grupper. Man kan säga att de tre gåvorna handlar om kraftgärningar och de tre gåvorna handlar om vad vi säger och så vidare. Va? Men mycket av det där blir ju, utan att jag lägger någon värdering i det, så blir det konstruktioner. Det verkar när man sätter in det i sitt sammanhang som att Paulus här bara ger exempel på andliga manifestationer i största allmänhet. För vi läste ju, om det var förra gången, om andra andliga nådegåvor i Romarbrevet 12 och i Efesierbrevet 4. Så att det är förmodligen så att han inte undervisar om nådegåvorna här, utan han ger exempel på nådegåvor. Och vi skulle ju kunna nöja oss med detsamma om det inte vore för det att i våran egen tradition så är vi i regel så okunniga om andens gåvor. Så de här verserna ger oss anledning att faktiskt tala om andens gåvor. Risken som man tar då, det är då att man får en fokusering just på andens gåva snarare än på givaren och på gåvans bruk. Men den risken måste vi ta. Därför att hur ofta har ni hört undervisning om, vad har vi nu för gåvor här? Ord av vishet i vers 8, eller ord av kunskap, eller trons nådegåva och så vidare. Inte särskilt ofta, i alla fall inte ni som går regelbundet i de kyrkliga sammanhangen. Så därför så behöver vi ta upp det. En sak som jag tror var viktig också från förra gången, det är det att andens nådegåvor som finns hos varje kristen människa korresponderar emot det som är din livsuppgift. Alltså du är skapad utav Gud, du har en livsuppgift, du har en kallelse och för den utrustar Gud dig. Till den där livsuppgiften så finns också en eld i ditt hjärta. Du har ett brinnande hjärta. Man brukar väl säga så nu för tiden också, att man brinner för någonting. Och här gäller det i ordets rätta mening. Och de andliga nådegåvorna korresponderar emot det här. Därför att när du blir en kristen, då räcker inte det som jag har sagt så här långt. Alltså det räcker inte med skolutbildningar, utbildningar, fostran, naturlig talang och så vidare. Det är inte så att det är dåligt, det är inte så att vi talar om motsatsen, men jag säger att det är otillräckligt. Därför att det andliga livet, det kristna livet som vi kallas till att leva, det är att leva fullkomligt. Att leva i det mänskligt omöjliga, att leva i det gudomliga. Vi är skapade in under Jesu Kristi herravälde, och Jesus Kristus, han vill verka på sitt sätt genom sin kraft och genom sin livsuppgift genom oss. Vi är ju hans kropp här på jorden och det kan vi inte åstadkomma. Så vi har alltså en kallelse som vi inte av naturen är rustade för. När vi tar emot Jesus Kristus så säger vi att Jesus Kristus blir vår Herre. Det vill säga vi är inte längre våra egna herrar. Utan Jesus Kristus är vår Herre. Våra livsvillkor har förändrats. Och de har förändrats så radikalt så att när Paulus talar om det här och försöker beskriva det, så talar han om att vi har dött bort ifrån oss själva. Det är som att när vi blir döpta så begraver vi den gamla människan. Vi avstår ifrån det som var vår livsuppgift, vår livskallelse. Vi avstår ifrån allting. På så sätt att när vi stiger upp ur dopgraven så tar vi emot det på nytt. Vi tar emot det på ett nytt sätt. Då tar vi emot Jesus Kristus som Herre. Och då är det han som är Herren också över vår livskallelse, över vår utbildning, över allting som vi äger och har, är Jesus Herren. Och då har livsvillkoren förändrats. Och då kan vi börja tala om att vi lever ett liv i gemenskap med Gud. Och vi gör det, vi kallar det på olika sätt. Vi kallar det för att vandra i den heliga ande. Vi är inte fullkomliga. Verkligen inte. Men vi är accepterade av Gud. Och Gud står vid vår sida. Han vill använda oss. Lägg märke till orden oss. Nu är vi inte individer längre. Utan nu är vi en helig gemenskap. Hans härlighet och hans kraft och möjligheter blir ju verksamma i samma grad, skulle jag vilja påstå, som vi fungerar i gemenskap. Han använder oss individuellt, men det är gemenskapen som är det sammantagna vittnesbördet. Det här var ju problematiskt, inte minst i Korint då, där man hade delat upp sig i olika fraktioner och drog åt olika håll. Och Paulus, han går inte i polemik med det. Han skäller inte på dem, utan han tillför ett eskatologiskt perspektiv. Han säger att i den himmelska världen så är det frid, glädje och rättfärdighet i den heliga ande. Det är det som är eran kallelse. Sen spelar det ingen roll om det är Apollos och Kefas och vad det är för någonting, eller baptister eller pingstvänner eller lutheraner. För vi är alla kallade till samma liv i den heliga ande. Och det här, menar jag, är det som ligger bakom och som måste finnas där som en genomlysning av de här andens gåvor. Andens gåvor, de här olika exemplen, är alltså insatta i det sammanhanget, i det gudomliga sammanhanget. Och då är det inte individens prestationer längre, utan då är det vad vi bidrar med, vad som är vår livsuppgift och vad som är vårt bidrag. Vi ska ju tänka som Jesus, vi ska tala som Jesus, göra som Jesus, och vi kan bara göra det genom att den heliga ande hjälper oss. Alla behöver andens gåvor på olika sätt. Sen så sa jag några saker om andens gåvor. Det var 5 saker som jag ville säga, men jag hade nog bara sagt 2. Och det första som jag sa, det var det att jag tror mycket väl att de andliga nådegåvorna kan manifesteras i ditt liv och i mitt liv utan att vi själva är medvetna om det. Alltså det kan ske plötsligt, utan förvarning, utan att vi är medvetna om det. Och vi kommer nog att kunna se och förstå det när vi ger oss in på första nådegåvan här, ord av vishet. Visst kan det väl vara så att någon eller några av oss säger eller får och säger ord av vishet fastän vi kanske inte har tänkt ut det. Eller det är väl just det vi inte har gjort. Vi har inte tänkt ut det, utan det blev en gåva i den stunden. Och så kan det sannolikt vara med alla gåvorna. Också när det gäller kraftgärningar och helbrägdagörelser. Ja, men jag har inte helbrägdagörelsens gåvor. Nej, det kanske inte någon har egentligen. Men om du skulle mycket väl kunna hamna i en situation där en sjuk människa i sin bestörtning och i sin sorg och smärta säger till dig, be för mig. Och du gör det. Och vi skulle väl Gud kunna använda den bönen. Även om du inte liksom har någonting att komma med i egen kraft i den stunden, så kan mycket väl helbrägdagörelsens gåvor plötsligt förlösas. Ingen skulle väl bli så förvånad som du själv ifall den människan blev helbrägdagjord. Men du skulle tycka det var hemskt roligt. Första gången som jag hörde undervisning om nådens gåvor, andens gåvor. Nej, det kanske inte var första gången, men en av de första gångerna. Jag var skolpräst i Stockholm. Och vi gick igenom trosbekännelsen. Från första trosartikeln, andra trosartikeln. Så kom vi då så småningom, efter några år på slutet där, till tredje trosartikeln om den helige ande. Så tänkte jag, vem i all sin dag ska jag be och komma hit och undervisa? Det var ju ett hundratal, kanske 150 ungdomar. Vem ska jag kunna ta hjälp av? För vi hade olika talare. Och så blev jag påmind om om en katolsk präst i Täby och Danderyd. Heter Clyde Rausch. Om det är någon som lyssnar på det här och känner till honom. Vet inte om han är kvar i Sverige. Så jag kallade honom och då så ställde jag frågan till honom också. Hur kom det sig att du började be för sjuka? Och du fick se människor bli helbrägda gjorda. Ja, han tittade lite förvånad på mig. För det ingår så att säga i den katolske prästens tjänst. Att be för sjuka. Det sjuka smörjelse finns ju i kyrkohandboken. Det är något som de gör regelbundet. Det är inte någon särskild utrustning. Utan det är på samma sätt som vi har en vigselgudstjänst eller något annat. Så ber de för sjuka. Han hade kommit upp på Danderyds sjukhus. Och där var någon som var totalt förlamad. Jag tror att det var någon bilolycka eller om det var någon sjukdom. Det ska låta det vara osagt, spelar ingen roll. Och han hade suttit där och pratat. Och så skulle han då smörja med olja och be för den sjuke. Och det är ju lästa böner i de sjuka smörjelse. Så det är inte särskilt andligt på det sättet som vi kanske inbillar oss. Utan han gick igenom det här och bad för den sjuke. Ja, och så var det färdigt med det. Och sedan så gick han därifrån. Gick genom korridoren bort mot hissarna. Och precis innan han kommer fram till hissarna. Så hör han den här lame ropa på Clyde Rausch. Då kommer han i korridoren gående. Och Clyde Rausch han undrar. Vad är det som har hänt? Då hade den lame glömt bort att säga någonting till prästen. Han hade glömt bort att tacka eller glömt bort att säga någonting. Så han hade bara rest ur sängen och gått efter. Rent spontant. Och sen plötsligt när de såg varandra där i korridoren. Så kom de, nej men så här kan man inte göra. Så här kan det inte gå. Så de fick ju hjälpa honom tillbaka till sängen. Men han blev helbrägdagjord. Så han blev helt återställd. Och så började han be med större frimodighet för sjuka. Och det här skulle ju vem som helst av oss kunna vara med om också. Så sant som vi kan läsa innantill om du har skrivna böner. Det är förundligt att vi inte gör det lite mer regelbundet. Det är på något sätt som när vi blir sjuka i vår tradition. Det sista vi gör det är att be om förbön. Vi försöker alla metoder, alla möjliga och omöjliga sätt. När allting är kört, ja, då vänder man sig till Gud. Eller till någon som ska be för en. Vi skulle försöka ändra den här kulturen. Nå, det där var den första punkten, det blev en liten utvikning där. Att gåvorna mycket väl kan manifesteras utan att vi är förberedda. Det andra var att jag menar att nådegåvorna hänger ihop med vår gemenskap med Gud. Alltså vi behöver lära känna Gud bättre och bättre. Och det kan vi göra och det gör vi sannolikt också allt eftersom åren går. Och hemligheten till att lära känna Gud, det är ju att umgås med Gud genom Guds ord, genom sakramenten, genom det som vi kallar för nådemedlen och dit hör ju bönen också. Alltså det regelbundna andagslivet gör att vi lär känna Gud. Och inte minst när det inte blir som vi själva vill. Och vi konfronterar Gud och vi ställer frågor och vi är arga på Gud och vi argumenterar och diskuterar. Får vi hålla på så lär vi ju känna Gud allt bättre. Och det är viktigt att vi får liksom vara sådana som vi är inför Gud. Och där i den relationen till Gud, den förtroliga relationen till Gud, så lär vi oss att uppfatta vad som är Guds vilja. Och vad som är Guds röst eller tilltal. Också i konkreta situationer. Alltså inte bara så där allmänt. Utan allmänt naturligtvis. Men också specifikt för vårt eget liv. Eller för vår egen livssituation. Eller för andra relationer. Jag skulle vilja påstå att samtliga de här gåvorna som Paulus ger exempel på. Är lyssnargåvor. Alltså det börjar med att Gud ger oss impulser att vi hör Guds röst i den meningen. Det här gick vi igenom i det andra kapitlet för det handlade ju om att höra Guds röst. Men jag tror att det hänger ihop med nådegåvorna. Så att ju mer vi lär oss att känna igen Guds röst och ju mer vi umgås med Gud i det osynliga så blir nådegåvorna mer naturliga. Ligger närmare till hands så att säga. Sen hade jag sagt det här. Nej, det var det här inte. Det var så långt jag hade sagt. Det jag inte hade sagt, och som jag måste ha med, det är att detta med pneumaton, alltså de andliga manifestationerna, de finns inte bara på kristen mark, utan de finns ju i det världsliga sammanhanget. Alla nådegåvorna till exempel, utom tungomålstalandet, finns exemplifierade i Gamla testamentet. Så det är ingenting som enbart hänger ihop med den helige andes utgjutande på pingstdagen. Det finns, om vi tar utanför de kristna sammanhangen, jag tror vi var inne på det när jag tänker efter, för jag känner igen det här med att vi talade om New Age och sånt, va. Men det finns, jag kommer ihåg en bok som jag läste av en präst som ni kanske känner, som heter Ingvar Laxvik. Han var ju själasörjare. Han lever fortfarande, tror jag. Och han har skrivit en bok som handlar om paranormal själavård. Alltså som handlar om själavård där man möter människor med andliga erfarenheter som kanske inte är kristna. Man har varit i helvetet eller man har fått visioner och man har fått drömmar och alla möjliga såna här saker. Tankeläsningar, man kunde förutse sånt sak. Sånt möter man i själavården. I den boken, om jag minns rätt nu, så säger han att ungefär 10% av Sveriges befolkning har paranormala upplevelser regelbundet. Det är ganska många. Om det är 10% av Sveriges befolkning som har denna, han kallar det inte för gåvor naturligtvis i boken, han kallar det för belastning. Alltså det är en paranormal belastning som man har. Det är ingenting som man vill ha, ingenting som man väljer. Det finns alltså i det mänskliga psyket nedlagt. Men om det är 10% där, ja, då borde det väl vara åtminstone 10% av gudstjänstfirarna också. Ja, det borde vara fler. Det borde vara 20-30% som är vidöppna för andens gåvor. Men det är på något sätt som att det inte släpps fram riktigt. Eller förlöses. Och jag tror att det finns förklaringar till det. Det Paulus gör, det är att han vill att vi ska ha kunskap om det här. Men framförallt så vill han ju att Jesus Kristus ska utöva herraväldet i de här gåvorna. Alltså det är en del av helgelsen. Om du tänker dig människor som inte är kristna och som har den här psykiska belastningen, så vill ju Jesus Kristus, han vill ju frälsa människor, han vill ju ta in människor i sig, så vill han ju helga de här gåvorna. Han vill ju att det här ska förändras så att de här gåvorna blir till hans ära och till människors uppbyggelse. Det är alltså en helgelseprocess på det här området, precis som på alla andra områden. Gåvorna ska användas i sitt rätta sammanhang. Apropå en sån sak som tankeläsning. Ord av kunskap, profetians gåva, skilja mellan andar. Det är bara andra ord för samma typ av andliga manifestationer. Vi ska gå igenom det som sagt bit för bit. Det fjärde som jag vill ha med, som fortfarande som allmänt runt de här gåvorna innan vi ger oss in på dem en efter en, det är att jag blir mer och mer övertygad om, och det är kanske en förklaring då till att gåvorna inte synes vara i funktion så mycket ibland oss. Jag blir mer och mer övertygad om att gåvorna är beroende av miljön helt enkelt. Alltså ingen vill ju profetera till exempel där det bara finns misstänksamhet och kritik. Ingen vill ju profetera där det bara finns oförståelse. Ingen vill ju bjuda fram till förbön och be för sjuka om alla runt omkring inte vill tro på det här och tycker att den som ber för en sjuk bara gör sig märkvärdig. Det är klart att man inte vill kliva ut i det här då. Alltså vi måste ha en helt annan miljö. Och det lilla sammanhanget, om det är i cellerna eller i zonsamlingar och sånt, där uppstår en helt annan typ av miljö där man skulle använda det här mycket mer frimodigt. Och det är jag övertygad om att vi skulle få se Gud göra saker som vi inte ens kan tänka. Och jag har flera exempel på det sedan när vi går vidare. Men miljöns betydelse. Så glöm det där med att det är en individuell kristen som har vissa gåvor. Om det är profetia eller att be för sjuka eller vad det är för någonting. Glöm det. För det är inte så det fungerar. Utan den här personen som eventuellt inom situationstecken har sådana gåvor är ju intagen i en miljö där den här personen förlöses och blir mottagen i den tjänst som man utför. Och som man utför i tro. Man utför inte genom prestation utan man utför ju den i kärlek. Här finns en kärleksfull och varm gemenskap och så finns det plötsligt någon som är sjuk till exempel. Och så väcks kärleken. Man kan inte göra annat än att be för den sjuke. Man längtar efter att få be för den sjuke. Handlar inte om att göra sig märkvärd. Det handlar inte ens om att personen ska bli frisk. Utan det handlar om att betjäna. Och det kom jag ihåg apropå Clyde Rausch nu som jag blev påmind om. Han sa så här, för att frågan kommer naturligtvis upp då under det här föredraget och i samtalet efteråt. Ja, men vad händer då med alla de här som inte blir helt bräggda gjorda? För det är ju de flesta. Då sa han så här att där man ber med kärlek, där kan det aldrig bli fel. Det finns inga möjligheter. Det är alltid rätt. Kärleken överskyler en myckenhet av synder, står det i första Petrusbrevet. Och där man förmedlar i kärlek och där man är omgärdad av kärlek och tar emot i kärlek. Där finns inte den frågeställningen överhuvudtaget. Där man bara är glad för att det finns människor som ber för mig. Men den miljön behöver vi få se växa fram ibland oss. Paulus är ju mån om i den här uppräkningen här att betona, som vi nu har förstått av sammanhanget. Han är mån om att betona att gåvorna är insatta i kärlek, i frihet, i tjänst för varandra, uppbyggelse. Det är det han exemplifierar med de här gåvorna. Så glöm aldrig bort just det. Sen var det där med tungomålstalandet. Jag sa ju det att det finns inte med i Gamla testamentet. Och alla de andra gåvorna finns med där. Men jag vet inte om jag har någon bra förklaring. Men så här tänker jag när det gäller tungomålstalandet. Att det framstår för mig när det gäller då de kristna andliga gåvorna i Nya testamentet. Och som vi vill se i bruk. Så framstår tungomålstalet som en sorts sammanfattning utav hela Gamla testamentet. Som en sorts sammanfattning utav alla nådegåvorna. Eller som en portal in i den nya världen. På så sätt att tungomålstalet är ju ett sätt för mig att kommunicera med Gud. Jag sa tidigare att alla nådegåvorna är lyssnargåvor. Jag skulle vilja vidga och säga så här. Alla nådegåvorna är ju resultatet av min relation, av min kommunikation med Gud. Och där har tungomålstalet en särställning. För tungomålstalet är ju ett sätt att kommunicera med Gud. Och att kunna kommunicera med Gud på ett sätt också när vi själva inte förstår vad det handlar om. Att be till exempel för en människa eller att be om visdom eller att be om kraft eller frid i sitt inre. Ja, det gör vi med vårt förstånd, men det går ju också att göra med ett tungomålstal. Och på något sätt blir därför bönen, ska jag säga, inte bara tungomålstalet utan bönen. Både bönen i anden och bönen i förståndet blir en sorts sammanfattning av alla de här manifestationerna som finns i Gamla testamentet. För allt det där bär vi ju fram i bönerelationen till Gud. Och när vi går ut i det nya förbundet, när vi går ut i livet i anden, så det är också ett resultat av livet i bönen och i anden. Slå upp och läs, om du nu slår upp eller om du bara lyssnar, i Romarbrevet 8. Ett välkänt bibelställe som jag en gång när jag var ung fick förklarat som att det skulle handla om tungomålstal. Och sen så blev jag lite mer förståndig och tänkte att det handlar inte om tungomålstal, för det tror jag inte. Och sen har jag fått ändra mig igen därför att Hugo Odeberg menar faktiskt att det skulle handla om tungomålstal. Romarbrevet 8:26. Vi kan ta 8:26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Om du nu vill specificera det eller inte specificera det till tungomålstal har egentligen ingen större betydelse. Men det är ju uppenbart att här har den helige ande fyllt mitt inre. Jesus Kristus ber i mitt inre tillbaka till Fadern. Och det sker naturligtvis både i förståndet och i anden med tungomålstal. Det är ju hela mitt sätt att öppna upp för relationen till Gud. Det är ju livet i den heliga ande. Det är klart att tungomålstalet har en stor plats här, en viktig funktion. Jag tror att tungomålstalet i den meningen är som en portal, som en grundval. Inte nödvändig förutsättning, det säger jag inte. Men ändå som någonting väldigt viktigt när det gäller kommunikationen med Gud och också när det gäller att nådegåvorna ska förlösas. Jag har ett exempel från Gamla testamentet, Andra Konungaboken. Inte direkt om tungomålstalet men just om kommunikationen i den helige ande. Andra Konungaboken kapitel 6. Där får man läsa om Elisa och i vers 8 om kungen i Aram som ligger i krig med Israel. Och när kungen i Aram som ligger i krig med Israel rådgör med sina tjänare, då ger han dem direktiv. Och sedan så visar det sig, vi läser inte alltihopa, att varje gång som det här händer så får gudsmannen Elisa veta det på något sätt. Så han varnar Israels kung i vers 9. Då sände Elisa bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Och det här hände då flera gånger. Det står i slutet på vers 10. Detta hände inte bara en eller två gånger. Och så vers 11. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och så sa han till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? För han tyckte att han var förrådd. Någon skvallrar här om den strategi jag ska använda mig mot Israel. Då svarade en av hans tjänare: nej, så är det inte, min herre. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han hade alltså information som gick långt utöver det mänskliga. Elisa vet allting som du planerar. För han får veta det av Herren genom den heliga ande. Det står också i, om vi tar i vers 15. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Och tjänaren sa till gudsmannen: o, min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Så plötsligt så fick han, Elisa hade ju uppenbarligen en kommunikation med Gud som gick långt utöver det vanliga. Så han kunde förutse kungen i Arams strategi, och han kunde se också hela Herrens härsmakt i en situation som såg mänskligt sett omöjlig ut. Det här, menar jag, säger någonting om hur viktigt kommunikationssystemet är. Och så är det ju inte bara i krig utan i alla livets situationer. Alltså kommunikation och information är ju nyckel för hur vi agerar och hur vi fungerar. Livet i den heliga ande, bönen i vårt hjärta, gemenskapen och relationen med Gud är nyckeln för egentligen allt som vi gör som kristna. I allmänhet och kanske i synnerhet för andens gåvor. Så det är väl inte så underligt om djävulen vill förstöra kommunikationssystemet. Kan djävulen förstöra kommunikationssystemet? Relationen mellan oss och Gud, eller mellan oss emellan. Så har han ju vunnit mycket. För då har vi inte informationen. Då ser vi inte. Den skapas förvirring i lägret. Och tyvärr har vi alldeles för mycket av det. Så det här är fortfarande bara bakgrunden till de här gåvorna. Men det är en viktig bakgrund. För att annars blir gåvorna, om inte obegripliga, så blir de överbetonade. De kommer på fel plats. Sen har vi ett bibelställe här i Romarbrevet 1. Vi har ett. Det är två Paulus bibelställen här som jag tänker på. Det är det femte och sista som jag ville säga här. Fortfarande som bakgrund. Alldeles strax ska vi ge oss in på första nådegåvan. Romarbrevet 1. Där skriver Paulus till församlingen i Rom. Och så skriver han i den elfte versen. Jag längtar efter att träffa er. För att få dela med mig någon andlig gåva åt er. Så att ni blir styrkta. Så tydligen så finns det detta med någon andlig gåva, detta med någon nådegåva, det finns där som en självklarhet i hans tjänst och i hans utrustning. Och det här kanske kan förstås på två olika sätt. Dels så kan det förstås som att Paulus är där för att meddela någon andlig nådegåva, så att kanske förmedla ord av vishet eller förmedla ett profetiskt ord eller få vara med om att be för de sjuka. Eller så kanske man kan förstå det som så att han vill be för människor att de ska bli delaktiga av den utrustningen. Så att flera människor kan tjäna på det sättet, att vi blir utrustade som det står. Vi talar ju ofta om att vi behöver rustas för Guds verk och så. Men allt för ofta så stannar det där med utrustandet vid att vi ska göra någon kurs eller läsa någon bok eller öva och så. Det är inte fel, men här, det här går utöver den typen av förberedelser. Det här är någonting mera, där den heliga ande får utrymme. Titta också i andra Timoteusbrevet. För där skriver Paulus på ett liknande sätt. Andra Timoteusbrevet kapitel 1. Så skriver han till Timoteus, den unge Timoteus som skulle ta över efter Paulus. Som bara här, han har varit kristen ett antal år, kanske inte mer än 10 år när det här skrivs. Och då skriver han där i vers 6 till Timoteus: jag påminner dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Det här har väl förstås mycket som att när man ber till exempel över någon som ska vigas till präst eller till diakon och sånt, då är det ju med handpåläggning, då utrustas man för sin tjänst. Men jag är inte så övertygad om att man tänker så här långt. Man diskuterar huruvida man nu får en karakter indelebilis, som de säger i romersk katolska kyrkan. Där får man ju en utrustning som prästen sedan har hela livet. och som är en verklig utrustning, en sorts karaktär som är ovansklig. Och då säger vi lutheraner, men så är det ju inte. Det händer ju inte något speciellt när vi ber för någon som ska bli prästvigd eller någon som ska vara i tjänst på något annat sätt. Vi tänker inte så konkret. Frågan är om inte Paulus tänker ännu konkretare, att det är både ett avskiljande som de har gjort av Timoteus, där han får ett allmänt bistånd ifrån Gud. Men han kanske också tänker på särskilda nådegåvor. Det tror jag för min del. Han använder ju åtminstone det ordet. Den nådegåva, den karismata som du har fått del av. Vad det nu är. Men det här talar ju för att det finns nådegåvor hos Timoteus, eftersom de nu ska flamma upp igen, som det står här i översättningen. Det är som en glöd som inte har slocknat men som inte har flammat upp. Nu ska den flamma upp. Han har alltså en livskallelse, Timoteus. Han är utrustad för det. Han har till och med gåvor som är andliga gåvor, men som på något sätt inte har brukats då. Och nu ska det flamma upp igen när Paulus ber. Jag tror att det kan vara så också för många av oss. Och att vi kanske därför också behöver bedja med varandra och för varandra om andliga nådegåvor. Ibland så vet vi ju vilka nådegåvor som finns ibland oss, fast vi inte riktigt bejakar det. Men vi skulle samtala mycket mer om det. Jag skulle göra några frågor till cellerna. Ni skulle kunna samtala om det som vi har gått igenom här. Och så tänkte jag på det, jag skrev ner dem, jag har inte lämnat ifrån mig dem ändå, så de ligger där på ett papper. Men då tänkte jag så här, efter att jag hade haft ett par, tre frågor, tänkte jag en fjärde samtalsform kunde vara så här. Vilka gåvor ser du hos den som sitter till höger om dig? Vi sitter ju där i en ring, 8-10 personer. Vilka gåvor ser du hos den som sitter till höger om dig? Och så talar man om det och så ber man för det. Så jag tror att Paulus var ganska konkret. Både när han vände sig till församlingen i Rom och när han skriver till Timoteus. Hörrni, nu får vi gå tillbaka till första Korintsebrevet 12. Och så ska vi ta oss an den första exemplet. Ja, jag måste backa till sjunde versen när jag ser det här. Det står ju så här. Hos var och en uppenbarar sig anden. Så det vi talar om är uppenbarligen andliga manifestationer. Den helige ande uppenbarar sig, blir synlig genom nådegåvorna. Hos var och en. Alltså det är ganska starkt. Hos var och en uppenbarar sig den helige ande genom nådegåvorna. Och så nämns här då den första av de här 9, vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Och nästa gåva där är ord av kunskap. Och då ber jag tänka efter igen på sammanhanget. För det är ju första Korintsebrevet. Vad handlar första Korintsebrevet om? Vad var problematiken? Jag har talat ofta om att de drog åt olika håll. Men ni vet hur det var i kapitel 2, 3, 4. Det var att de gjorde sig märkvärdiga med sin visdom. Men det var ju en världslig visdom. Och den räcker inte till. Och där i kapitel 2, 3 och 4, där de är så uppblåsta över att de är så andliga och så visa och har så mycket gnosis, så mycket kunskap och insikt. Men Paulus avfärdar alltihop och säger, det är ju världsligt. Och så talar han då i andra kapitlet om hur Gud talar och uppenbarar för oss genom sin ande någonting helt annat, nämligen Kristi död på Golgata kors. Det som ingen kunde tänka ut. Det är Guds dårskap. Guds dårskap är visare än människors vishet. Ni kommer ihåg den undervisningen. Vi ska väl påminna oss om genom att titta i kapitel 2, vers 6 till och med 16. Och för er som inte har varit med tidigare så får jag bara hänvisa till det som vi har sagt sagt tidigare då. Ja, nu är det ganska långt avsnitt. Det är ju halva kapitlet, så det går ju inte. Det kan vi inte gå igenom här nu. Men jag får bara visa på några saker. Vers 6. Vishet, där har ordet. Förkunnar vi emellertid bland fullkomliga en vishet som inte tillhör den här världen. Lägg märke till de orden. Och det står också i vers 7. Vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Men vi i vers 9 känner vad ögat inte har sett och örat inte har hört. Och människohjärtat inte kunnat ana. Vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vi i vers 12 har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Så här talar Paulus om Guds vishet, och han talar om att vi, var en av oss, kan se in i Guds vishet. Vi kan se in i Guds mysterium. Vi kan förstå något genom visdomens gåva. Och ännu mer, vi kan förstå att använda oss av det och ge det vidare i tjänst för andra genom rätt ord i rätt tid. Han säger ju det här flera gånger, jag läste det i början. Vers 6, vishet förkunnar vi. Eller vers 7, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Vi meddelar Guds hemliga vishet. Så vi har insikt i Guds vishet, Guds mysterium. Som sammanfattningsvis är ju Jesu Kristi död och uppståndelse för vår skull. Vi har insikt i den, och ingen kunde förstå det med mindre att vi får det genom den heliga ande. Det är ju helt obegripligt tal för världens människor. Men vi förstår det, och vi förstår också att förvalta det och ge det i rätt tid till rätt person. Ord av vishet. Det här börjar Paulus med i uppräkningen. Och jag fattar det som att det här går också utöver den typen av förkunnelse och undervisning som bara är ett resultat av utbildning eller intellektuell förståelse och så vidare. För det kan man ha, och den kan vara rätt och den kan vara riktig. Men det här är någonting mer. Här är en nerv med den heliga ande. Här är någonting som rör vid människors hjärtan. Här är någonting som går utöver vad man kan lära sig genom en bok eller på annat sätt. Titta också i vers 5. Så får ni, ni kan ta vers 4 och 5 så förstår ni vad jag menar. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Så Guds kraft förmedlas genom denna nådegåva. Läs i Matteus 11. Jag har gjort som så att jag tittade efter ordet vishet. Och då hittade jag bland annat i Matteus 11. Vi räcker om vi tar vers 25. Där säger Jesus, vid den tiden sade Jesus, jag prisar dig fader, du är himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, alltså i världens mening, och uppenbarat det för de små. Så de små har alltså sett en visdom, och de har sett en klokskap som den här världen inte kan ge, men som bara Gud kan ge genom evangeliets ord och genom sin ande. Ja, fader, i vers 26, detta var din goda vilja. Så har det gått till. Titta i kapitel 13. För där menar jag att där har man ett exempel på vad som händer. Kapitel 13, vers 53. Det här är ju så kallade liknelsetalet. Och när vi kommer till vers 3, då har han avslutat liknelsetalet. Och så står det, när Jesus hade avslutat dessa liknelser lämnade han platsen. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och de blev mycket förvånade och sa, varifrån har han fått denna vishet? Alltså någonting har träffat dem genom det här liknelsetalet som de uppfattar som gudomligt. Någonting har träffat dem, precis som det står i apostlärarna på Petrus predika på pingstdagen, så träffade orden deras hjärtan och de fick ett styng i sitt hjärta. Därför att mysteriet uppenbarades och träffade människorna i deras hjärtan. Det här menar jag är exempel på visdomens ord. Om jag förstår gåvan rätt då, så väcker, när gåvan manifesteras, när anden uppenbarar sig i ord av visdom, så väcker det förundran. Människor slås av häpnad. Inte så där spektakulärt som det kan bli i mänsklig mening, utan på ett väldigt djupt plan, om jag uttrycker det så. Jag tror också att visdomens ord kommer som svar på bön. Och då tänker jag på det som står i Jakobsbrevet. Om ni kommer ihåg när vi gick igenom det. Det står så här nämligen i Jakob 1, vers 5. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Alltså om man ber till Gud om visdom och vishet så ska man få det. Men vad innebär det? Jo, det innebär att man får del av gudomlig vishet, inte av den mänskliga visheten. Som de tyckte att de hade i Korint, mänsklig visdom och kunskap. Utan man får insikt i vad Jesu död och uppståndelse och hans herravälde och utgjutandet av den helige ande betyder för oss i den här stunden. Hur det tillämpas i den här stunden. Det är visdomens ord. Om vi brister i det så ska vi be till Gud och han ska ge oss sån visdom. Slå upp och läs i första Konungaboken 3. Där har vi visdomen i Gamla testamentet. Eller ett exempel i alla fall. Jag tycker ett bra exempel. Första Konungaboken 3. Där har vi rubriken i folkbibeln, Salomo ber om vishet. Och i vers 9, för vi kan inte ta allting här, utan i vers 9 så ser vi hur Salomo ber. Och hans bön lyder så här, när vi kommer till vers 9. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det behagade Gud att Salomo bad om sådant. Och Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Sen så visade sig då att vid den tiden i vers 16 så kom det två skökor till kungen och trädde fram inför honom. Och den ena kvinnan sa, det här är mitt barn. Och den andra kvinnan sa, det här är mitt barn. Och så drog de med det här barnet. Ni känner igen berättelsen, annars får ni läsa det i sin helhet. Och så skulle då Salomo avgöra, urskilja och fälla domen, vems barn det här är. Ord står mot ord. Och det är ju en omöjlig uppgift, jag förstår, för Salomo att kunna lista ut det, om jag säger så. Och då så ser du, nu kommer längre ner i texten. Vers 23. Kungen sa, den ena säger, min son är den som lever och din son är den som död. Den andra säger, det är inte så, det är din son som är död, det är min som lever. Och nu kommer visdomens ord här. Då sa kungen, ge mig ett svärd. När man burit fram svärdet till kungen så sa han, hugg det levande barnet mitt i tu och ge den ena hälften åt den ena kvinnan och den andra hälften åt den andra. Den kvinna som var mor till det barn som levde sa då till kungen, ty hennes hjärta brann av kärlek till sonen. Min herre, ge henne barnet som lever. Döda det bara inte. Och så löser han det hela då. Då förstår han vem som är den riktiga mamman. Ordet är visdom. Då fick han alltså en insikt i Guds hemlighetsfulla plan, eller i Guds visdom. Han fick klart för sig situationen. Och han kunde lösa det som var omöjligt att lösa. För Gud hjälpte honom. Visdomens ord. Jag tror vi får stanna där, för tiden går. Jag gjorde en liten lång repetition där. Jag är medveten om det. Men det är viktigt att vi får med oss bakgrunden. Så att vi inte försnävar perspektivet för mycket. Utan att vi ser hur Gud vill utrusta oss rikt i tjänst. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi vill göra Salomos bön till vår bön. Att vi ska få inte bara insikt i ditt mysterium, i dina hemligheter. Utan att vi också ska kunna få en rik kommunikation med dig. Att vi ska kunna umgås med dig i ordets bästa mening på ett vitt och brett sätt. Inte begränsa till 5 minuter på morgonen och 5 minuter på kvällen, utan ett öppet hjärta i förhållande till dig. En ständig kommunikation med dig. Herre, vi ber att vi inte bara ska få den där kommunikationen för att lära känna dig i din vishet, utan också för att vi ska kunna lyda. Att vi ska kunna göra din vilja. Herre, du som vet vad det är att vara människa. Och som vet att vi inte kan följa dig med mindre än att du leder oss genom ditt evangeliska ord och genom din heliga ande. Hör vår bön och se till våra hjärtan. Herre, låt oss få växa i vishet och i förstånd. Låt oss få upptäcka mer och mer av din kärlek. Bli utrustade och ge oss vishet att tillämpa det i rätt tid, så som du vill. Och tack Herre för att det du har för människorna i vår tid kan slå människor med häpnad, med glädje, med kraft. Så att deras kärlek till dig kan vara byggd på din kraft och inte på människors övertygande påståenden. Herre, låt det här få förverkligas ibland oss. Nu överlåter vi oss själva i dina händer. Och vi ber att det som har såtts här ikväll, det ska få vara bevarat i den goda jorden. Att det ska få växa upp och bära den frukt som du har bestämt att det ska bära. Tack att vi får tillhöra dig och att vi får räkna med att du bygger din församling. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Första Korintherbrevet var det här, och vi har varit på del 43. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och jag önskar en skön fortsättning på veckan som kommer.